Du lyssnar på Tunnel 29, den sanna historien om den osannolika flykten under Berlinmuren, av Helena Merriman, i översättning av Åsa Brolin, uppläst av Kristoffer Svensson och Lars Winkler. Liksom alla murar var den tvetydig, hade den två ansikten. Vad som fanns innanför den och vad som fanns utanför den var beroende av vilken sida man befann sig på. Ursula K. Le Guin, De obesuttna. Översättning Gunnar Hjelmo, 1974. Förord. Första gången jag träffar honom kan jag knappt prata. Det är 8 trappor upp till Joachims lägenhet. Och när jag äntligen tagit mig upp med min mikrofon för att spela in vårt första möte, flåsar jag tungt. Joachim skrattar och visar in mig. Jag ringde honom för en vecka sedan, i oktober 2018, och sa att jag ville komma till Berlin för att ställa några frågor om något han gjort för nästan 60 år sedan. Det var ett kort telefonsamtal. Hans kunskaper i engelska var begränsade, för att inte tala om mina kunskaper i tyska. Men en sak slog mig under samtalet. De flesta människor jag har intervjuat i min roll som journalist genom åren brukar generalisera och sammanfatta sina upplevelser via känslorna. Joachim var annorlunda. Han berättade detaljer, kom ihåg lukter, ljud, mått och färger. Det var fascinerande. Och jag frågade om jag fick komma och träffa honom veckan därpå. Han sa ja. Vi tar ett varv genom lägenheten. Den är ljus och luftig med många växter. Och på hyllorna står marionettdockor, buddafigurer och porslinskatter. Ovanför badrumsdörren sitter en emaljskylt med siffran 7 på. En skylt som Joachim berättar att han slitit ner från väggen, mitt i natten, från ett bostadskvarter på andra sidan stan. Det är kvarteret där allt hände. Vi går fram till de breda fönstren och jag beundrar panoramautsikten. Stan håller på att vakna till liv nedanför oss i vintersolen. Joachims lägenhet ligger i stans utkant, där innerstans bostadskomplex och höghus möter tallarna och granarna i skogen Grünewald. Vi står där en stund och Joachim gestikulerar och pekar mot det ställe långt härifrån där Berlinmuren en gång stod. Jag tänker på de där bilderna från 1989. Kvällen då människor klättrade upp på muren, dansade på betongen och började hacka sönder den med hammare. Varje gång ett årtal slutar på siffran 9 ser vi scenerna framför oss igen. Men jag har alltid varit mer intresserad av den andra änden av Berlinmurens historia. 1961. Året då den byggdes. Vad händer när en regering bygger en barriär som klyver en stad eller ett land i två delar? Den frågan hade jag i bakhuvudet när jag jobbade som journalist i Egypten. Och polisen byggde en drygt 3 meter hög mur framför inrikesministeriet, varpå demonstranterna rev den. Jag tänkte på samma sak när jag bodde i Jerusalem och tillbringade timmar med att köa till gränskontrollerna för att ta mig över till Gaza eller Västbanken. Folk pratar om Berlinmurens fall som slutet på en era. Och på sätt och vis var det så. Det betydde att det kalla kriget var över. Men snart inleddes en ny era. Murarnas. Murar är populära just nu. Över 70 länder, en tredjedel av världen, har någon sorts barriär eller stängsel. Vissa löper längs landsgränser, andra avgränsar områden inom länder eller till och med inom städer. Oavsett deras storlek är många inspirerade av de vakttorn, dödszoner och övervakningssystem som utgjorde alla murars moder. Den mur som byggdes i Berlin sommaren 1961. Joachim och jag slår oss ner vid bordet. Jag sätter fast en mikrofon på hans flisskjorta och frågar vad han åt till frukost. Den standardfråga man ställer på radion för att kolla ljudnivån. Medan han berättar om sin smoothie och äggröra drar jag upp mikrofonen på högsta volym. Han talar tyst och eftertänksamt. På nära håll lägger jag märke till hans speciella öron och de knallblå ögonen som nästan försvinner när han ler. Jag räknar ut hur gammal han är. 80. Sen trycker jag på inspelningsknappen.